Där. Jag är inte så bra på tekniken.
Ja. Har någon av er ett par hörlurar?
Janne, har vi låna hörlurar?
Vi testar bara ljudet här då. Ja, de har räknat i 5.
1, 2, 3, 4, 5.
Jag kommer att... Jag ställer lite frågor. Och du får svara på finska. Så kommer det bli som typ en radiodokumentär.
Evigt unge och outtröttliga Jorma Kontio är enda nordbo över 10 000 segrar och har en karriär i sulken som sträcker sig över ett halvt sekel. 26 år i följd har han blivit utsedd till årets idrottsman inom travsporten i Finland, där han inledde sin karriär i mitten av 1970-talet. Där har han vunnit alla stora lopp som Kriteriet, Derbyt, Finlandia och Surholol Ajo vid flera tillfällen. Sedan millennieskiftet är han verksam i Sverige, där han skördat 37 barnchampionat, varav 3 på hemmabanan Solvalla. Han har vunnit de flesta svenska årgångslopp, flera gånger om. Den internationella listan över storlopp kan vara världens längsta, där segrar i Oslo Grand Prix, Copenhagen Cup, Nationernas pris, Grand Criterium de Vitesse och Orsi Magnelli bara är några. Han har förärats den finaste utmärkelsen en finsk idrottsman kan få. 2015 utnämndes han till ambassadör för sin sport. Sedan 2019 är Jorma Kontio invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Att hitta hem till Jorma Kontio är lika svårt som att hitta ut från tredje invändigt. Gården ligger ungefär ett finst rekordkast i spjut från Stefan Tarsan Melanders träningskamp utanför Enköping. Och man vet att man är framme när man möts av ett grått hus med rosa knutar och en björn i naturlig storlek utanför garaget. Just ordet Kontio är ett av de finska orden för björn och helt säker på att jag hamnat hemma hos den enda nordiska kusken med över 10 000 segrar blir jag eftersom det hänger 3 nytvättade blåvita tävlingsdressar på farstukvisten. Nytvättade efter gårdagens trippelseger på Solvalla. Jag möts av hans fru Pavey, dalmatinen Diva döpt efter Madonna och gamle Morgan, som påminner mer om en rymdvarelse än vad det nu kan vara för hundras. Jorma är iväg och köper kaffebröd.
Hej, vad heter hon?
Diva.
Diva och den Morgan. Lilla är...
Morgan.
Morgan?
Divas riktiga namn är... Vad det fan heter? Kellelam. Who's That Girl? Det är Madonna låt.
Who's That Girl?
Ja, så hon blev Diva. Smeknamn då.
Och Morgan då?
Morgan hade så... Alltså, han är född i Vitryssland.
Oj då. Hej Morgan.
Han kom till oss när han var 5 år.
Hur gammal är
han? Nu är det 12. Så han är en gammal gubbe, han hör inte så himla mycket. Eller, ja. Kom in. Behöver inte ta bort skorna.
Ja, ah, det är lugnt.
Päivi har lovat hjälpa till med översättningar eftersom min finska endast sträcker sig till diverse obskyra naturglosor och så frasen mitt geovet innen parhat omina i soret. Vilka är hans bästa egenskaper? En praktisk fras som jag pluggat in inför en reportageintervju om ett finskt kallblod en gång i tiden. I väntan på Jorma och fikabröd så sätter Päivi på kaffekokaren.
Finsk kaffe. Jorma har inte kokt en enda svensk kaffe på 19 år här.
Nej,
det brukar vara... alla som kommer med kaffepaketerna.
Att lista alla Jormas storloppssegrar är ingen enkel uppgift. När hästsportjournalisternas Roger Nygren kom på besök för att gå igenom alla vinster och segerrullor före offentliggörandet av årets invalda i Nordiska Travmuseets Hall of Fame så var det mycket som fattades.
Eller man fick läsa lite de här större vinsterna. Han har tagit på Wikipedia, men där samlades typ hälften. Och sen när jag såg det att de har skrivit att det var 14 länder han har kört, men han har kört på 17 eller 18 länder. Mm. Men sen kommer man ha några hästar så får leta liksom på, du vet, på internet liksom. Mm. Ha, just det, när var det på Kanada då liksom, du vet, ja eller
ja,
du vet så där och Davidia Hanover, den sprang där och den sprang där, alltså i Amerika och i Kanada, och hitta de loppen och vad de loppen hette. Och du sa att man hade hälften på den där listan ändå.
Mm.
Men det var väldigt mycket grupp 1 vinster. För det var ett år bara. Jag kommer ihåg det var ett år när vi bodde här. Så var det 9 grupp 1 vinster på samma år. Då blev man inte ens nominerad på årets kurs.
Nej, jag kör kaffet svart. Inget socker.
Med Jorma på plats, finst kaffe i muggen och den obligatoriska ljudtesten avklarad, är det dags att sätta igång intervjun. Och den första frågan får bli den som varje trav-tv-tittare ställt sig de senaste 20 åren.
Jorma, vad skulle du, vad är en bra häst?
Jag har fått köra väldigt, väldigt många bra hästar, berättar Jorma. Men kännetecknet är det att de har bra attityd. Att de vill samarbeta med sin kusk. Självklart att de har ett bra trav. Det är något som känns i tömmarna. En bra häst har viljan och attityden.
Vad är det med hästar som du tycker om?
Jag är född med hästar och det är ett djur jag alltid tyckt om. Jorma berättar att det spelar ingen roll vad det är för häst, utan att själva djuret är fascinerande. Familjen och främst med hans pappa Mikko i spetsen hade hästar. Jorma är uppväxt med 2 bröder, men ingen av dem har något som helst travintresse, utan det var Jorma och hans pappa. Hans pappa handlade med hästar, mest finska arbetshästar som arbetade på skogen. När hästarna blev slitna av hårt arbete kom de till familjen Kontio. Där fick de vila och skötsel. Man tog också hand om dem och sålde dem när de var redo för arbete igen. Det fanns också vissa travare, men det var mest arbetshästar. Det var det här med att ta hand om hästarna som Jorma brann för. Hans pappa har berättat att genom åren passerade 10 000 hästar. Några stannade längre och andra kortare.
Kommer du ihåg någon speciell arbetshäst då när du var liten? Där som du föll extra för?
Det var vissa travhästar eller arbetshästar man föll för. Jorma berättar att man fick köra eller provköra vilken häst man ville. Det var bara att peka. Hans pappa sa aldrig nej. Och han blev aldrig arg om det inte gick som han tänkt sig. Gick någonting sönder var det bara att prova igen. Hans pappa var alltid uppmuntrande. Så var det med Ulla-Maja, hästen Jorma som 13-åring skulle komma att vinna sitt första lopp med. Hon var en väldigt svår häst, berättar Jorma, och det var ingen som klarade av den. Hon var argsint och kunde slå, och hon såldes men kom alltid tillbaka till familjen Kontio. Ingen ville helt enkelt ha henne, för hon var så elak. Att han fick köra lopp redan som 13-åring är pappans förtjänst. Pappa var garant och gick inför travsällskapet i Uleåborg i god för honom. Att han skulle kunna klara av det. Seger nummer 1 var ett faktum. Nästan så länge han kan minnas, han var långt yngre än 10 år, har han fått kört, tränat och värmt åt pappan. Som spände ett rep mellan skacklarna på sulken eftersom Jorma var för liten för att nå fram till fotstegen med benen. När Jorma pratar om pappa Mikko och hästen Ulla-Maja så lyser det i ögonen. Och han överger kaffekoppen, reser sig från köksbordet, piper iväg och kommer tillbaka med en lite annorlunda tavla.
Och ser du, Jorma, du har tagit fram...
Den har nyckel i
palot. Det är en liksom tävlingsbokkort. Och där skrev man...
Första vinster av här.
Så det här är alltså då...
Här då, Kasmus Goes, K8.
Ja,
26 juli.
Ja, första vinster här.
Körde du där då?
Ja.
Ja.
60.
14 gånger pengarna.
Så vi aika.
Det var tid.
1,43.
1,43.
Pengar och 60 mark.
Okej, ja. Och den där summan då?
Ja,
den röda som står här höger på lunden.
Första pris och en totalt och hans.
Det var många sådana lopp också som blev att det var så
här
mycket hästar.
Här vinster då.
Ja. Mm. Så det här är alltså Ulla-Majas tävlingskort?
Ja, tävlingskort. Där var han och liksom hans pappa och sen där han värmde liksom. Så här lite var han. Han var ganska liten, han var liten.
Det är en bild som föreställer, det är en svartvit bild med en liten, liten pojk som når knappt upp till skalmen och håller en, något som ser ut som en fux med bläs i handen. Det är du då, Jorma.
Ja.
Och är det här, vilken travbana är det?
Uleborg.
Ja. Är det din pappa?
Pappa.
Du är inte ens...
Pappa har sett att båda två.
Hur gammal var du på den här bilden?
Kanske tio.
Lämmitikö se silloin?
Joo.
Joo, hän värmde då
yhdestä napihalla. Joo, silloin se laittoi lisää, kun näin on koimulla
yten. Så hans laden där liksom snöre där, hans fötterna kom lite på fotsteg.
Travsporten i Finland var under den här tiden långt efter Sverige. Man tävlade enbart med kallblod och det var inte förrän 1960 som icke-finskfödda hästar till att starta i travlopp. Den första varmblodshästen kom till Finland först på 1950-talet och var en Orlov-travare och en gåva från Sovjet till president Kekkonen. Varmblodshästarna fick endast starta i uppvisningslopp. Men med varmbloden så exploderade finsk trav utvecklingsmässigt. Allt gick bättre och intresset ökade. Det var inga stora prissummor, men populariteten och spelen gick upp. Det var med de förutsättningarna som Jorma så småningom skulle inleda en historisk karriär.
Och så en till bild på en otroligt vacker häst som ser ut nästan som en Orlov-trav.
Ja, det är en Orlov. Det var president Kekkonens häst.
Jaha, har du träffat Kekkonen?
Nej.
Hästen Orlov. Och så är det en liten, liten pojke som står mot en, mot en ett gammalt hus och tittar mot hästen. Och det är alltså...
På gatan där på stan.
Och det är Jorma och din pappa som kör.
Ja.
Hur kom det sig att han körde Kekkonens häst?
Den var hemma hos dem.
Ja, så jag livet mellan pari och det sig det här.
Det var några par omgångar sedan den kom och var ett stund där.
Var det någon sån här han hade fått i present av Ryssland då?
Ja, jag tror det. Ja, precis.
Ja, då bytte ju lite hästar.
Ja.
Vad roligt med den, men den här tavlan är ju... Det ser nästan ut som en etsning, den här gamla fotot.
Mm. Ja, den är läcker bilden.
Men det var inte Ulla-Maja på bilden?
Nej. Bellamy.
Bellamy.
När blev du egen tränare och hur kom det sig att du blev det?
1976 öppnade Teivo travbanan i Tammerfors och jag fick ett stall där. Det var som en vinstlott då det startade på riktigt. Jorma berättar också att han hade haft mindre rörelser hemma i Uleåborg och i Åbo. Det var bara stora och meriterande namn som fick stall på den nybyggda travbanan i Tammerfors, som då var ekonomiskt centrum i Finland med stor skogs- och verkstadsindustri, och det fanns gott om hästägare. Men travbanan ville också ha en yngre tränare, och valet föll på Jorma.
Tänkte du någon gång då att du skulle hamna i Sverige och bli så stor som du har blivit?
Nej, verkligen inte. Han berättar också att det var väldigt nära att han blev Åby-tränare i början av 1980-talet. Det var nästan påskrivet och klart, men han ångrade sig i sista sekund. På frågan varför så svarar han att han just då hade väldigt fina hästar hemma i Finland och de äldsta döttrarna var i en känslig ålder. Det var helt enkelt svårt att lämna framgången och han vågade inte ta steget då.
I Sverige så, ja, och för travpubliken så är det ju mest känd som kusk, men du var ju liksom en av Finlands bästa tränare också. Hur såg din rörelse ut?
Jag hade runt 40 hästar hela tiden. Bara starthästar, inga inkörningshästar. De kom när de var redo för kval eller start. Fungerade inte hästarna, fick hästarna vila eller testa hos någon annan tränare. Jorma berättar att han aldrig ville suga pengar, ha kvar en sämre häst i träning för att få in träningsavgiften. Det var inte värt det att ta upp en boxplats. Sen så kom ägaren alltid tillbaka om man var ärlig. Under den här tiden skickade andra tränare, till exempel Timo Nurmos och Petri Salmela, sina hästar till honom i Tammerfors för de hade bättre startmöjligheter än uppe i norr. Sen när de var i form eller behövde vila gick de tillbaka. Det var så deras samarbete startade. Som tränare i Finland kom det stora genombrottet 1979 när Jorma vann det finska kriteriet med Mini Bunter. 1984 kliver han in i den finska tusenklubben och 2 år senare vinner han storlopp i Finland, Tyskland, Danmark, USA och Kanada med stjärnstoet Davidia Hanover, ägd av svenske Hans Engren i USA. Den första storloppssegern i Sverige bärgade han på Solvalla 1990 med Riding Sponsor. Listan på hästar kan göras lika lång som en 5-milje Lahtis, men en häst Jorma själv framhäver är Ebony Eyes, som gick obesegrad genom 3-åringssäsongen, är både kriterie och derbyvinnare.
Vilken häst har du lärt dig mest av?
Det är ekolog om alla hästar.
Jorma berättar att de hästar han lärt sig mest av är de som tog honom ut i världen som kusk. Davidia Hanover, Keystone Patriot och Houston Lauco. Tack vare dem fick han resa ut och lära sig massor om hur det fungerade utanför Finland. Han fick lära känna banor, lopp, hästar och kuskar. Han körde ofta Nili Lobel vid hennes starter i Italien. Därför Johnny Takter ville inte ut och flyga på den tiden. Hon vann många storsegrar och Jorma blev väldigt populär i Italien och nästan alla svenskar ville ha honom som catchdriver där på 1990-talet. Det öppnade många dörrar. Jorma menar att det fanns många bra kuskar i Finland men få som ville ut och åka. Ofta stannar kuskarna i sina hemländer men man måste våga prova och våga förlora för att lära sig något. I mitten av 1990-talet valde Jorma att bli catchdriver på heltid. Han körde redan då mycket åt andra tränare. När han märkte att hans eget stall blev lidande så tog han beslutet. Det gick inte att vara på trav 7 dagar i veckan och samtidigt ha 40 hästar i träning. Det var bara att ta beslutet.
Hur kom det sig att du satsade på Sverige sen? Att du hamnade här? Jag kommer ihåg, det var ju liksom en vända till Frankrike först där och innan här.
Ja, men Frankrike, det var lite sådär att då hade han precis slutat sitt stall.
Okej.
Okay. Och han ville bara liksom vara borta ett tag. Och jag ville åka till Frankrike, liksom vara där på några månader. Sen vi hade, Ebony Ice var åkte med. Det var han som liksom var obesäkrad som 3-åring. Vann alla derbyt och allting som 4-åring. Och den åkte med. Så det är, om det finns sen att man kanske kan starta den. Men det var liksom mer inte att stanna i Frankrike. Det blev lite helt fetisiterat hela tiden.
Okej.
Okay. Därför att han bara liksom, alltså nu har han liksom haft stall sen innan han var 20 år tills dess. Och ville bara liksom bara
skönt
coola ner lite. Så tog vi den där en häst med oss.
Men den så,
vi var på Krobua. Håll på lite med en häst och hade bara lite typ ledigt. Och, men sen var det, hur var det Osti?
Helmut Bindel.
Helmut Bindel, de köpte sen hästen. Så vi var där bara 2-3 månader bara. Men sen blev det liksom akkurat att man var där och sen, som jag kände många, var och hälsade på. Och så ville några att han körde, så körde han om någon nu ville att han körde. Och sen var någon gång och hjälpte och bara körde i stall. Bara liksom att se hur de jobbar och sådär. Så det var inte riktigt att man ska stanna där och liksom vara evigheter. Det blir för svårt i det landet om man inte pratar. Men Italien har varit alltså jättemånga fina, fina ställen. Alltså, och jäkla, alltså sådana liksom att man hade verkligen tjänat pengar om man hade åkt sådana kontrakt.
Så du har fått en massa erbjudanden från Italien?
Och ja.
Amerika.
Och samma Amerika också. Så det har varit många erbjudanden.
Men Davidia, han har väl startat.
Så då, när just Davidia startade där så...
Engren i här som man och Kaki.
Engren hade alltså fixat allting, bara han hade kommit. Så de försökte verkligen övertala han redan då åka till Amerika och stanna där. Och sen Italien hade varit... När det var Italien var verkligen stort. Alltså så bra ägare som hade satsat dem. Oavsett om han hade vunnit eller inte. De hade bara grundlön hade varit. Alltså sånt som man kan aldrig tjäna här. Men det var samma veva nästan att. Om vi ska välja komma hit eller Italien. Det var samma veva. En jättebra kontrakt hade varit. Men då blev det också lite att ungarna. Jag kände bara att. Janina var då 3-4-5 någonting där. Fasiken, det är mycket lättare att flyga från Stockholm eller från Sverige, hälsa mormor och sådär och morfar än från Italien. Så det var lite det pengarna hade man fått mycket mer i Italien. Men sen var det andra grunden som var ändå mycket viktigare.
När Jorma flyttade till Sverige vid millennieskiftet så körde han redan ofta här. Och det blev jobbigt att pendla från Tammerfors, det vill säga ta bilen till Helsingfors och sen flyga till Sverige och tillbaks. Det var också lättare familjemässigt då barnen blivit lite större och de yngre barnen han har tillsammans med Päivi fortfarande var ganska små. Han körde redan mycket och i större lopp här med till exempel Etan Royal, och gick det inte vägen med satsningen så var det väl bara att ta flyget tillbaka, säger Jorma. Han säger också att det funkat bra i Sverige, att han blivit väl mottagen. Men man måste tänka på att man är i ett annat land och leva i det landet man lever. Inte tycka man är bättre och för mer än någon annan. Att vara ödmjuk, och på det viset så brukar det gå bra.
Ofta när man frågar andra, eller ja, när man har lyssnat lite och ber dem säga någonting om Jorma, om dig, så säger de just ödmjuk.
Mm.
Om jag frågar dig, Päivi, på vilket sätt är Jorma ödmjuk?
Han är snäll och väldigt omtänksam på andra människor. Och sen tänker alltid alla före han själv.
Finns det någon gång, tänker du, att han borde göra tvärtom? Man kan ju också bli för snäll.
Ja, det kan kanske finnas tillfälle, men i det stora hela, i långloppet, det är alltid bättre så. Det kan vara en starka grej och säga bara, fan, jag hade bara sagt det. Nu säger jag inte det. Men han tänker inte så. Han på där är han större än det grejer som har hänt. Så det är liksom, det går inte att älta eller vara hålla på och svära och du vet sura och grejer så, för det ger ändå, det tar bara energi.
Vad skulle du själv säga är de största segrarna i karriären?
Ja, så med vår sista
finska... Kungstravet. Kungstrav. Det är ändå... Det är riktigt gammal finsk tradition. Kungstrav är ändå Kungstrav.
Ja.
Och lite annan. Lite.
Sen är det liksom... Det är så svårt. Det kommer hela tiden sådana nya, men...
Kung, hur många gånger har du vunnit Kungstravet?
En gång.
Medan nästa kanna finst kaffe kokar upp tar vi en bensträckare genom huset som i stort sett från golv till tak är täckta med travpokaler och segertavlor. Men när det gäller segertavlor så tog väggarna slut strax efter Passionate Camp, så av till exempel Ridley Express och William syns inte ett spår. Efter att i köket passerat ett körspö i läder som han fått av Stefan Tarsan Melander vid sin 10 000:e seger, sätter Jorma mig på pottkanten direkt när det gäller en annan tavla.
Vilken stan?
Det där är Västerås.
Firenze.
Ah, såklart. Västerås eller Florens spelar ingen roll. Och här har vi en stor... En stor plansch med namn.
De hade det där på den där lilla sommarbanan var han tog den här 10 000:e seger.
Alla
har skrivit och skriva namn.
Hur många priser har du här inne i det här rummet?
Mestadels i förråden i lådorna. Det var varennes sista vinst i karriären.
Ja, den
i Paris.
Coupe du Monde du Trots.
Ja.
Åby stora pris 2013.
Ja.
Vem vann det?
Ja.
Det var det Åke Sebastian Kåhl.
Sebastian Kåhl. Oj.
Många olika länder.
Ja. Hur många länder hade du kört i?
Jag vet inte. Det var 18.
Och den konstigaste banan du någonsin har kört på, vad
är
det
då? Banan var som var i... Vilket som var? Visepuosta. 550 meter och... Sen någonstans på snön och sen i Kanada var det på liksom bland isen. En isbara på en rakbana. Alltså, men det var riktigt blank isbara, det var i Kanada.
Sitten oli tuolla, ne oli kaikki peitsareita.
Men det var alla baskongare. Och sen var just det här Österrike, du vet, med de här intervjulerna på de här grejerna.
Och släderna.
Ja, och släderna. Och... Ja. Den här är den mest värdefull pris. det enda priset de har sagt till Jorma att, att tappa inte den, du får akta den och liksom så här. Och det har gett bara två gånger den här Leonardo da Vinci häst. Och det, det får man när man vinner nationalpris och Orsi Manelli samma dag.
Okej. Klockan och det är
Gubbellini och Jorma.
Vi tittar alltså på en liten häst, den är ungefär 15 cm hög, men det är Da Vincis berömda häst som också står på staty på flera ställen. Han står på en vit marmorsockel. Och den som man alltså får man vinner nationernas pris. Och Orsi Magnelli vill samma dag. Vilka hästar var det?
H.V. Beck och Southwick Vernon.
Vi står framför en hylla i glas med... Ja, hur mycket priser som helst. Bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Breeders' Crown-finaler. Det är Graf Kallman, Gävleborgs Elite Cup. Det är
derbyt.
Derbyt.
Ja, finska.
Och den där hembränningsapparaten då?
Ja, han femåring mästerskap på Tyskland då.
Ja, ah,
det är Possisbeck
och 94.
Ja, det är en ölbryggare. Jag trodde att det var en.
Okej, jag har alltid undrat vad det är.
Alkohol med den.
Ja. Jag har alltid undrat vad fan är det?
Din slagen.
Åh gud. Herregud, alltså det är ju överallt.
Ja. Bokalen och Nili Lopel eller Nili Lopel och bara två Italien.
Några utav priserna vi ser, de är nästan en meter höga.
Ja, och Paul då
och Paul Wikinger i det. Vonnegut.
Du har en Opal Viking så jag satt och den bara stippade sig lappomaan.
Ja, den här är liksom Opal Viking i alla fall den här, för det regnade så mycket.
Napoli,
den här.
Napoli, ja.
Napoli. Den regnade så de tappade den så den här lappen försvann.
Jaha, okej. Okay. En stor Napoli, pokal men ingen i Napoli.
Napoli.
I Neapel. Och så ett rum till.
Det här är så stökigt.
Ja, ja. Ja, där står en derbypokal bara.
Jag får faktiskt ha femåring.
Ja, där. Jag
det
faktiskt
där de döpte den här hörnan.
Jaha, Contios hörna.
Ja, det var många.
Grand Prix de Sydväst. Där, ja. Vi står också och tittar på ett prisskåp. Inne i det så finns det Österrikes vinterderby, kustkampion Dalatravet. En bild på en dalmatiner som jag antar är hushunden Diva. Och ett par skor, ett par gyllene körboots.
Ja, det fick han present.
Vad är det från?
Oliko se, saiko sen 10-vuotias vai 60-vuotias vai?
Ja, 60.
Jag tror han fick den när han fyllde 60, så fick de här... som kör, de som kör, gör de här körskorna, så de hade gjort sådär
till honom. Okej. Men har du haft dem på dig någon gång?
Nej.
Jag sa, sanoin, att man vasta aukasin där, men luulit att de är tyhjä. 96.
Alltså det var alldeles nyss. Det är helt ny klocka så han öppnade den liksom för den är bara där på skåpet. Ja.
Ja, verkligen.
Och sen alltså Finland fick man förut massor med den här små pokaler.
Mm.
De har jag gett till ponnytrav och sen ponny, alltså hoppning och sådär på priser. Mm. Så vi har tagit bara bort skylten och sen ute vi. Så det har gått mycket på ungdoms...
Ja.
Drav och hoppning, massor med priser.
Ja. Vad tänker du på när du kör ut till ett lopp? Jag läser programmet ganska noga och försöker tänka vad är det för häst jag ska köra och göra mig en egen uppfattning om vad jag ska förvänta mig, vad hästen har för chans, säger Jorma och fortsätter. Sen så kan det växla. Man tar kanske en tid på oddstavlan eller hästen känns mycket bättre i provstarten än när man körde ut till volten. Och då kanske man ändrar sig och förväntningarna stiger eller går åt andra hållet så man får lägga om planen. Och du har hållit på också så många år. Hur hittar du motivationen? Och då tänkte jag liksom motivationen för att det är både stora lopp och små lopp. Många av catchdriverna är ju lyxkuskar och kör om jag tittar kanske Örjan och Goop och Adelsson och sådana åker runt och kör de här stora loppen. Men det är du och Ulf Olsson, ni åker till småbanor, kör sämre hästar. Hur hittar man liksom den här motivationen att varje dag gå upp och göra sitt jobb?
Kul, om
Jag tycker det är så roligt. Och sen så är man ju intresserad av hästarna och människorna runt omkring hästarna. Jorma förklarar vidare att han skulle gärna åka på trav när han är ledig om han inte är uppsatt bakom någon häst. Han fortsätter. För det är väldigt fina människor runt väldigt många hästar. Många gånger har han kört åt amatörtränare och ägare som är överlyckliga när hästen kommit in som femma. Päivi fyller i med att Jorma brukar komma glad som ett barn och visa en sms-en. Titta, titta, de är så glada. Andra gånger är det ägare som vunnit en miljon men knappt blir glad för att det ska liksom mer vara på det sättet om man tar det för givet. Jorma säger också att man måste alltid tillåta sig själv och vara nöjd när hästen gör sitt bästa för man kan aldrig begära mer. Det går inte att bara vinna och vinna eller endast välja de bästa hästarna och finliret. Det är inte det som är travsporten i slutändan.
Han är så otroligt lojal och håller alla löften. Det spelar ingen roll om han har lovat att, är det någon som har frågat att han har lovat att köra en häst så kör han den hästen även om det kommer en bättre häst efteråt. Mm. Att hålla löften, vad betyder det?
På kort sikt kanske det kan vara bra att välja och vraka bland hästarna, men i längden fungerar det inte. I en värld där man respekterar varandra så funkar det inte så i det långa loppet, säger Jorma och berättar att när han väljer häst att köra i ett lopp så väljer han hästen där tränaren satt upp Jorma som första val. När tränaren anmäler en häst till start, vilket sker via internet, så gör tränaren samtidigt ett kuskval där man rangordnar de kuskar man vill ha till sin häst och sen går kusken in och väljer den häst han vill köra i loppet. Så en kusk kan alltså vara önskad av flera olika tränare. Jorma berättar att nu för tiden är det nästan ingen som ringer och frågar om man vill köra utan man kollar anmälningslistorna. Där väljer han den häst där tränaren satt upp Jorma som första val framför en kanske bättre häst där han är fjärde, femte val. Han resonerar att den här tränaren har gjort ett aktivt val och vill ha Jorma så då tar han hellre den hästen. Ibland kanske det kan krocka mellan hästar men då måste man försöka göra det bästa utav det. När någon valt honom i första hand så respekterar han det tillbaka. Medan Päivi översätter och jag antecknar bläddrar Jorma på sin iPad. En vän som han ständigt har med sig, så väl använd att den enligt vännerna slits ut på ett år. Den är full av bilder. Han visar stolt upp den äldste prisutdelare han träffat på i en vinnarcirkel, en 104-årig krigsveteran. En svartvit stuga som visar sig vara hans mammas barndomshem på en ö i skärgården utanför Uleåborg. Där är en sjusovande William, en bild på Jorma och en fux strax innan han tog tömmarna på den för att köra ut och bärga sin tiotusende seger. Och så en bild på Varenn med ägare.
Hur är det att ha kört världens bästa häst genom tiderna som folk säger? Vad var det som gjorde Varenn så bra?
Han var i en helt egen klass, svarade Jorma. Det var nästan onaturligt. Han bara sprang och sprang och gjorde precis som han ville.
Såg en bild på Järvsöfax där. Du har kört de två bästa då. Världens bästa kallblod, ja. Världens bästa, ja. Varmblod.
Ja.
Vad var det för skillnad på dem?
Jag körde Järvsöfax tre gånger och Varenn två. De var lika på just det sättet att det kändes som det fanns så mycket kvar i dem. Så mycket man aldrig behövde bruka när man körde dem. Verkligen otroligt, otroligt fina. När vi ändå talade om Järvsöfax flikade jag in frågan om varför Hagmyrens vinnarcirkel kallas Kontios hörna eller Kontios corner. Han skrattar till och säger att det var fredagskvällen före elitloppet 1999 och han körde på Hagmyren åt Jan-Olof Persson som var avstängd. Det var första gången de använde den nybyggda vinnarcirkeln och Jorma vann sex lopp den kvällen, därav smeknamnet. En femårig Järvsöfax var faktiskt en av segerhästarna den kvällen.
Vad gör du när du är ledig? Hur kopplar Jorma Kontio av?
Jorma Kontio kopplar helst av hemma, läser böcker eller följer nyheterna. Eller solar. På Jorma och Päivis gård finns sex hästar. Det är döttrarnas två ridhästar. Följs då ett Bardot Boko med tre av hennes avkommor, bland annat ett årsföl efter William. Och en tvååring efter Ridley Express som Jorma glömt släppa ut i hagen. Det nybyggda stallet skulle kunna ge vilken blivande travhäst som helst prestationsångest, eftersom det första man möts av är travkejsaren Varens egen speedcar, hissad i taket som en hockeytröja.
La Vérité, sanningen, Ridley Express, 2 år. Är den lik pappa?
Ja, han är större modell och här. Han är bra.
Det är
en
jättefin gång i den.
Ja, han är lite större än Ridley.
Ja, mycket större.
Det är jäkligt rid på den här.
Jag ska köra idag.
Jag hoppas bara att han, brorsan fick...
Han bra storlek.
Ja, ja. Jag har sett en italiensk häst nu som är här uppe och tävlar som jag skulle vilja ha. Som jag tycker är så fin. Den här Gubelinis som... vad heter den?
Efter Varen.
Ja, vad är den efter Varen tror jag. Den är lite mindre. Okay. Men jag var med i Östersund i storloppet där.
Okej, okay. Ja just det. Jag har efter franska pappa.
Ja just det, den är helt fransk. Den är efter Quaker Jet och,
ja, just det, ja.
Och mamman är också helt fransk. Ja. Men jag tycker det är en fin häst.
Ja.
Bra gång.
Men först då, Häcki Korpi och höra in och här. Sett då första gången och här hästen och Milan och han 2-åring.
Ja.
Men Korpi tyckte jag direkt och han bra.
Ja. Är den efter William?
Ja, här efter William.
Det är lätt att välja hingstar när man har kört dem själv, eller?
Ja, jag går typ. Tyckte jag också nu och ett föl till och var en och nu kommer jag efter och andra VH.
Är det Stefan, ja, är det Tarsans rakt över? Ja. Det är ju nära.
Det är el på där.
Vilket? Hon är rädd för elstaketet.
Ja.
Hejsan, är det Lil William?
Ja. Han bra storlek och här också.
Den här är mycket större än de krapparna var på den åldern. Alltså den här, make it happy, hey.
Men den har ju väldigt ädelt huvud.
Ja,
väldigt
precis.
Fint
den
huvud.
Jättevacker
huvud. Ja, en broms. Som sitter på insidan där.
Ja, bra storlek och här.
Och lite kaxig också.
Ja,
den är jättekaxig. Den kan bara hoppa på en också. Så att ni får det bara lite. Den här hoppar på med rakt. Från fötterna bara så.
Än så länge är vi större och starkare.
Ja.
Typ.
Ja, typ.
Det är så att det var ström i den här.
Ja. Bort med det här så du får komma.
Aj, aj, aj. Jag har redan... Aj!
Jorma Kontio har fått de finaste idrottsutmärkelserna man kan få i Finland. Bland annat är han utsedd till ambassadör för sin sport. En utmärkelse och titel som tidigare endast förärats Formel 1-föraren Mika Häkkinen. Och Jorma har blivit inbjuden på middag av finska presidenten.
Hur är det att äta middag med finska presidenten?
Ja.
Det var en fin upplevelse och en stor ära att få inbjudan. Det är ju inte alla som kommer dit. Det var 2015 och jag hade vunnit den 10 000:e segern och även kungstravet. Det var på finska nationaldagen och det var mycket människor från olika ambassader inbjudna.
Hur många finska presidenter har du träffat?
Nej, jossain yhteydessä jonkun. Tämä on jo ainut kerta, kun oltiin tuolla.
Luokaa se noin, noinkohan hän treffat sådär, noin annat tillfälle sådär, men inte sådär.
Koivisto.
Ja.
Halonen.
Om den finska presidenten vet att hur lite finne Jorma egentligen är, förutom när det gäller kaffet då, så hade han nog inte blivit bjuden på någon middag. Jorma Kontio gillar till exempel inte att basta. Det tröttnar jag på redan som barn, säger han. Han bär inte kniv och han dricker inte sprit. Päivi berättar att det blir i genomsnitt ett glas champagne och en halv öl för Jorma per år. Årets kvot redan fylld eftersom det öppnades en flaska champagne i Elitloppshelgen då kallblodet Josveis tränare hade vunnit 3 finska V75-segrar under lördagen. På väg till travbanorna hemma i Finland stannade Jorma aldrig på ett kaffeställe som serverade kaffe i muggar. Han föredrar små klassiska koppar med tunt porslin. Något en dam på Halmstadtravet luskat reda på, så där har han fått en egen Jorma-kopp.
Morgan. Man ser vem som brukar ge Morgan bullar. Det är inte Matte utan det är Husse.
Morgan, den gamla rymdhunden, börjar bli hungrig och Jorma ska snart iväg till Eskilstuna för att svinga sig upp i sulken. Koppen är tom och det är dags att avrunda. Jorma säger att han aldrig tvekat under karriären och det är heller aldrig någon som frågat om han vill göra någonting annat. Och varför skulle någon ha frågat egentligen då Jorma Kontio i snitt vunnit 1 lopp varannan dag under 53 års tid?
Om du inte hade varit travtränare eller travkusk, vad hade du helst jobbat med då?
Det har jag aldrig ens funderat på, säger Jorma och fortsätter. När jag var liten hade jag en kompis som jobbade som brevbärare. Jag följde med honom en gång, men jag åkte tillbaka till stallet efter en halvtimme. Det var inte min grej. Men han arbetade på posten hela sitt liv.
Hur vill du man ska komma ihåg Jorma Kontio som kusk?
Det är svårt att svara på. Jättesvårt. Avsluta Jorma, men efter någon sekund så kommer ändå ett svar. Ett svar som jag tycker karaktäriserar en av sportens största och allra mest ödmjuka på ett talande sätt. Jag hoppas de säger och kommer ihåg att jag fick många vänner inom sporten. Att det spelar ingen roll i vilket land eller på vilken travbana man är. Alltid träffar man någon och det är roligt. Man kanske inte alltid pratar samma språk, men man blir vänner, tycker om och respekterar varandra. Du har lyssnat till den lite annorlunda podcasten Hall of Fame Jorma Kontio, producerad av Bonnier News Brand Studio för Nordiska Travmuseet i Årjäng.